Genom åren har jag intervjuat några av världens största makthavare och personligheter. Nu möter jag en person som jag vågar påstå att alla här i landet har en relation till. Här är Leif GW Persson. Leif Gustav Willy Persson, 77 år. Professor i kriminologi, författare, jägare och GW med hela svenska folket. Han växte upp i ett arbetarhem på Gärdet i centrala Stockholm, men längtade alltid till den finare delen av stan.
Doktorera var svårt, det kommer jag ihåg. Men det möter att jägarexamen är svårare.
Han är klassresenär och idag ekonomiskt oberoende. Han har levt i 28 år med hustrun Kim, har 6 barn och 13 barnbarn. Men trots alla framgångar så bär Leif GW på ett svart hål i själen. Vad beror det på? Välkommen hit.
Ja, tack.
Känns det bra?
Ja, det är inget bra. Okay.
Vill du lägga in en prilla innan vi börjar, eller?
Ja, det. Ja, jag lägger in undergång.
Undergång. Du, jag tänkte börja med att fråga dig, vad är den största missuppfattningen om dig, tror du?
Ja, det är nog fel person att fråga. Jag vet inte faktiskt, jag har inte funderat på det.
Vad tror du folk tror om dig då?
Ja, det verkar. Jag får ju det allmänna intrycket att folk tycker ganska bra om mig. Jag brukar tillskriva det hög ålder. Det är lättare att försona sig gamla människor på något sätt.
För det har
man
ökat med
åren. Man behöver inte dras med dem så länge.
Vad jag har tänkt på när jag har förberett mig för det här och funderat över dig. Vi har känt varandra väldigt länge.
Mm, 43 år, ja.
Ja. Och då funderade jag på, du har gjort den här klassresan, gått från den här arbetargrabben som du har beskrivit så bra i boken Gustavs grabb, ja. Som ju nytrycktes för inte så länge sedan.
Ja, precis.
Och där ser man ju hur den här framgångssagan som du verkligen varit från att vara professor, kriminalförfattare och sen har du blivit en tv-personlighet. Och så har du tjänat jäkla massa pengar. Men ändå så är det som att det där hålet från barndomen spökar i dig. Och du pratar om det och skriver om det. Det där svarta hålet.
Jo, man kommer liksom inte... Det där med klassresan, den har ju ingen destination. Det är inte så att när du kliver av där du har beställt biljett dit att du känner jag äntligen framme, va? Nej. Utan det är en resa utan slut i någon mening. Och sätta sig och åka tillbaka, det har du heller ingen lust med. Utan det är en resa kort sagt.
Men det är en ganska plågsam resa periodvis.
Ja, det vill jag påstå att den är. Och den är våldsamt överskattad. Många gör ju klassresor i motsatt riktning, men de skriver sällan några böcker.
Vad menar du med att den är överskattad? Du har ju fått det väldigt mycket bättre materiellt än dina föräldrar.
Ja, jo, i den meningen. Ja. Mm. Men det där att jag skulle då... Att det också skulle leda till ett stort mått av inre frid, det stämde ju inte, va? Utan jag kände mig inte så komfortabel där jag var från början. Och då hade jag en idé om att när jag väl kom fram dit jag ville så skulle jag må väldigt bra och ha det väldigt bra och sådär. Och i materiell mening så stämmer jag. Jag har det ju mycket bättre än vad jag hade då. Jag lever ju på en annan planet om man så vill. Men jag mår ju inte mycket bättre.
Hade du trott det?
Ja, det trodde jag nog att det skulle komma med automatik på något sätt. Va? Men det gjorde inte det.
Och ändå är du ju så otroligt uppskattad och älskar. De till och med tatuerar din nuna på kroppen.
Ja, det.
Men det är ingenting av det här hjälper mot det där svarta hålet. Det gör sig påmint hela tiden.
Ja, precis. Det finns inget som hjälper mot det. Men jag tror inte alla upplever det så faktiskt. Jag kan tänka mig att det finns framgångsrika klassresenärer som stortrivs med sin nya tillvaro. Men jag gör inte det.
Men den här, är det en osäker kille som kliver in i en annan klass som inte riktigt känner sig bekväm?
Ja, den biten har jag ju klarat av. Jag läser ju en del och sådär, så jag vet vilka bestick man ska använda och i vilken ordning och sådär. Och om vid behov så kan jag då klä ut mig allt som krävs för de olika sociala sammanhang och sådär. Men det är något annat. Vi pratar om det som händer i huvudet på mig.
Mm. Vad är det då?
Ja, det är att jag inte känner mig hemma. Mm. Jag är lite knepig med sånt. Man vill gärna känna sig hemma också.
Du, för det som man också kan läsa i Gustav Skrabbe är att du har på sätt och vis en väldigt bra barndom ända upp till din pappa drabbas av en olycka. Så är det en kärleksfull uppväxt. Din pappa är ju din trygghet i livet.
Ja, och min mamma var den osäkerhetsfaktor som jag levde med.
Mm.
Hon var hela tiden sjuk. Vilket hon ju då med facit i hand inte var.
Mm.
En rent objektiv mening. Men hon använde det som ett instrument för att slippa förklara att hon var antydes av andra skäl. Mm. Och sådär.
Mamma går ganska hårt åt och sen har du försonats i ett efterord. Men du gör det från din barndomsperspektiv.
Ja, det är riktigt. Ja. Jag gjorde det då. Och så det blev inte så bra faktiskt. När jag skrev den där boken hade jag en föreställning om att jag skulle göra mig av med den biten. Va? Så att jag skulle slippa gå. För jag väntade tills hon var död. Hon dog 2009. Då skulle hon fylla 93, så hon kan ju inte ha varit så där akut döende hela tiden. Men då tänkte jag att så jag blir av med det. Men det blev inte så. Det blev precis tvärtom. Jag funderade mer på henne efter boken än någonsin tidigare.
Vad var det för tanke?
Om jag hade gjort henne orätt.
Ah, dåligt samvete.
Ja, jag vet inte det. Om jag hade fått någonting om bakfoten. Mm.
Som du inte har kunnat fråga henne.
Som inte jag kan fråga henne om. Sådär. Jag borde varit mer fördragsam.
Mm. Om man tar pappa som hade en sån stor betydelse ändå i ditt liv. Han var ju vad var hans yrke egentligen? Han byggde tunnelbanan.
Beroende på byggkonjunkturen, hur den såg ut, så växlade han mellan att vara timmerman, vilket är byggsnickare, man jobbar på byggen, man byggde hus, och grovarbetare. Och där var han då lagbas, som det hette. Men det berodde på byggkonjunkturen.
Och så gick ni där era söndagspromenader.
Ja, jag gjorde det.
Och han berättade för dig.
Ja,
och han hade också drömmar om vad du skulle bli.
Ja, ingenjör.
Mm.
För att det var hans framgångsmått.
Mm.
Ingenjör var ju något speciellt på det stället där han jobbade. En lite finare kar med kostym och sådär. Och jag ville ju inte bli ingenjör, men jag vågar inte säga det till pappa.
Vad ville du bli när du var så liten då?
Ja, Kalle Blomqvist.
Kalle Blomqvist, mästerdetektiven. Och det var det ju.
Det hade han nog försökt ta ur mig på något sätt.
Mm, men det blev du ju sen.
Ja.
Men du, han visade ett läroverk för Hanna ville
vara... Östra Real. Men där har jag aldrig satt min fot faktiskt.
Det fina Östra Real.
Ja, just det. För att vi gick den vägen ibland. Mm. Galavägen där. Vi bodde på Gärdet längst upp. Ganska nära det här huset där vi sitter faktiskt.
Mm.
Teglösvägen 30.
Jag tänker också att det här var ju drömmen, och det är lite grann Sveriges historia fram till under välståndsåren som byggdes då, folkhemmet.
Ja.
Att pappa ville att du skulle göra det han inte hade gjort, han ville att du skulle studera.
Ja, han ville att jag skulle få leva ett annat och ett bättre liv än någon.
Men pappa var ju också en person som förändrades i och med en olycka.
Ja, fast det kommer man ju över så småningom.
Ja, men i dina ögon när du var liten
så
var...
Jo, plötsligt förstod jag hur sårbar han var. Va?
Kom ett stenblock i huvudet på honom.
Ja, precis. Ja. När de låg där och sprängde i tunnelbanan så lossnade en sten uppifrån taket och trillade rakt ner i skallen på honom. Och just den dagen hade han inte hjälm på sig utan hade caps. Så det var inget bra alls. Normalt skulle man ju dött och sånt, men han var i en fysisk mening så var han var mycket stark.
Och då var du 10 år?
Ja, 10 år.
För det beskriver ju du ändå som plötsligt så drog smärtan.
Ja, precis. Jag insåg ju plötsligt hur tunn den där tråden var.
Mm.
Det hade jag inte fattat, för han representerade ju min trygghet och nu plötsligt så kanske jag inte hade någon pappa längre. Vad skulle hända då? Leva med en döende mamma, ständigt döende mamma.
Är det här någonting som du tror du har burit med dig, den här osäkerheten och rädslan?
Ja, det är klart att det har påverkat. Ja, det är klart. Mm. Ja. Min pappa var jag ganska... Eller vådligt förtjust.
Ja, det förstår man ju verkligen.
Honom tänker jag på varje dag.
Har du kvar den där grejen runt halsen?
Ja.
Vad är det?
Det är hans lillfingering. Jag kan inte ha den själv, för om jag sätter den på tummen så trillar den av. Men han hade den på sitt vänstra lillfinger. När han skulle bara gå bort och vara lite fin så där, den klackring. Mm.
Det gör du så här ibland och tänker på honom?
Ja. Mm. Mm.
Jag vet att din syster Moa har sagt i en dokumentär att du och mamma var mycket mer lika än vad du var lik din pappa. Status och pengar var viktigt för din mamma och det är viktigt för dig.
Ja, fast då var det väl inte det ändå. Utan det är möjligen kanske en efterkonstruktion. Min syster har ett utmärkt förhållande. Kan bero på att jag såg inte henne när jag växte upp. Hon var 7 år yngre än jag. Jag flyttade hemifrån tidigt och så vidare, så att hon fanns liksom inte med på kartan.
Men är det inte så i ditt, när mamma har dött så börjar du förstå att du faktiskt liknar henne mer än vad du har velat se?
Ja, det är möjligt att det är så.
Mm. Hon var smart.
Ja, det var hon. Och det är nog en förklaring till hennes beteende. Hon tyckte inte hon var uppskattad efter förtjänsten. Och så fick jag allt det där som hon tyckte borde först ha rätteligen tillkommit ännu.
Men
det är sånt begrepp inte jag då.
Nej, det förstår jag. Det kom efteråt.
Ja, nej, just. Men det är något första steg mot någon slags försoning.
Men du, det blev ju sen ett väldigt avbrott. Var det i och med...
Ja, i och med att min pappa dog 8 år före min mamma. Och då fick jag inte begrava honom. Och det var ganska knepigt faktiskt.
Vad menar du med att du inte fick begrava honom?
Nej, han skulle då strös för vinden och sådär. Och det var ingenting som jag, varken han eller jag var inne på. För vi hade pratat om saker.
Ni hade pratat om saker? Ja. Hur ville han?
Nej, han hade inget emot det. Mm. Han sa bara åt mig att jag inte lägga ner för mycket pengar på det. Men då hade jag ganska gott om sådana, så det hade jag nog tänkt bestämma själv. Mm,
men mamma sa nej.
Nej, hon ville inte det. Och det tror jag kom så av att hon ville inte att jag skulle ranta hos honom även framgent. Nu när han var död. Ungefär så tror jag.
Mm, det var en svartsjuka låter det
så. Ja, det var någon sån där hämnd. Betingad kanske av svartsjuka. Mm.
Du, sen blir du... Skolan har du lätt för.
Ja, det jag tyckte om, ja.
Det
andra stuntade vi. När jag kom till läroverket så var det något helt annat. Mm. Där plötsligt så träffade man ju då något slags, även om jag inte visste vad det betydde vid den tiden kanske, intellektuellt jämnbördiga lärare och sådär. Som faktiskt var, ja, det var lärda personer liksom. Man har någonting att tillföra. Inte sånt där som du redan visste själv.
Ökade det här avståndet till din pappa, tänker jag, som du har kunnat gå där och vandra med och prata? Att du drog iväg och hamnade i en helt annan värld som han inte kände till?
Ja, det var ett problem kanske. Att, ibland uppstår ju sådana där problem när man går på gymnasiet. Och det enklaste lösningen för mina klasskamrater var ju att fråga sina föräldrar. Mm. För de var ju då, de var civilingenjörer och överläkare och sånt där. Så de kunde ju ge dem många svar. Men hemma så kunde jag aldrig få den typen av stöd och vägledning. Det fanns ingen du kunde fråga.
Vem frågade du då?
Ja, jag försökte ta reda på det själv.
Men det gick ju ganska bra ändå.
Jo, det gick hyggligt faktiskt.
För det där var ju intressant, för i skolan gick ju de som bodde på rätt sida om Odengatan.
Ja, det är riktigt. Det var en god vän till mig som påpekade. Han är död nu tyvärr. Men han bodde på rätt sida. Sen påpekade han för mig vid något tillfälle. Vi brukar gå från skolan ibland tillsammans och hem då. Inte på morgonen, han är mycket närmare än jag. Men sen när jag skulle gå över gatan då till Sibirien då, fel sida.
En del av Stockholm för de som inte bor där som kallas
Sibirien. En gammal arbetarstadsdel. Mm. Då, Då sa han det, att du är medveten om att du bor på fel sida av Odengat. Och det var jag ju.
Vad satte sig i huvudet då, då?
Jag tänkte, det, nu handlar det för mig om att ta mig till rätt sida av Odengat. Och då hade jag en massa föreställningar om hur det skulle kunna gå till. Framgångsrik smuggling av sprit och cigaretter.
Ja,
och
det var din väg till
rätta. Ungefär så, eller åtminstone...
Pengar, helt
ja, enkelt. Ja, pengar var ju liksom nyckeln.
Ja, för att komma till rätt sida.
Ja, till rätt sida. Mm.
Du, men du väljer ändå den akademiska vägen och du blir så småningom professor i kriminologi. Och när man, du har ju naturligtvis en lång historia och det finns ju ett kapitel i din historia där du blir... så oerhört sårad och kränkt, ska man säga det. Och det är Geijeraffären.
Ja,
om man hoppar fram till den. För de som inte kan den så är det ju så att ja, du kanske kan kort dra vad som hände med det.
Ja, och sen det var 1977 på hösten så skrev man en artikel i DN om att förutvarande justitieministern hade avgått ett år innan Lennart Geijer, att han brukade besöka prostituerad. Och då blev jag uppringd av den här reporten som skrev artikeln. Och jag jobbade då på Rikspolisstyrelsen. Jag var någon sån där hjälpreda åt rikspolischefen Carl Persson. Och då bekräftade jag att detta stämde. Vi hade då meddelat Geijers chef som var Olof Palm. Det hade gått ett PM från Rikspolisstyrelsen till Palme. Sen förlorade Palme valet då på hösten 76. Han lämnade där brevet, skrivelsen, PM:et från rikspolischefen till sin efterträdare som är Torbjörn Fälldin.
Och i det PM:et stod precis det här.
Ja. Där fanns, tyvärr fanns Fälldin med på samma lista och det var ju saklig mening ogrundat.
Mm.
Utan men det var ett sånt rykte. Men i Geijers fall var det väl så trist att det stämde.
Men du blir uppräckt av DN-journalisten Peter Bratt.
Ja.
Och då är du en källa som ska vara hemlig.
Ja, men den blåström är ganska omgående.
Då bekräftar du det här som han är ute efter.
Ja, så då blev det då istället för att handla om det som det egentligen handlade om. Och i slutändan då, med tanke på det ögonblickliga utfallet, att det betraktas ju som en väldigt fet lögn. Och jag förnekade ju varje del av den där artikeln.
Mm.
Då så
gjorde väl Olof Palme också?
Det gjorde han alldeles i onödan, för han visste ju väl hur det låg till. Det där var ju väldigt känt internt. Mm.
Men du, då kommer det här ögonblicket
ja,
där du...
Ja, då åkte jag ju plötsligt tillbaka.
Då åkte du ut?
Jag åkte ut på rumpan.
Skylten plockades ner utanför ditt arbetsrum?
Ja, medan, när jag inte var där.
När du inte var där?
Och så städade jag mitt rum.
Och, då, och vad hände med dig då? För då går du sönder.
Ja, det gjorde jag faktiskt. Till att börja så upplevde jag det som kolossalt orättvist naturligtvis så. Att jag var sviken av DN då, som hade hanterat det där på ett sätt som väl idag hade lett till chefredaktörens naturliga avgång.
Mm.
Så att det var knepigt så.
Du åkte ut till din jaktstuga?
Ja, men det då har det gått ungefär 14 dagar. Men då var det eländigt faktiskt. Nej, det hade jag inte förtjänat.
Nej. Och då tänker du ta livet av det?
Ja, precis. Men sen bangar jag ut, som man säger.
Mm.
Ja, men det var ganska jobbigt. Men sen repade jag mig.
Kan du komma ihåg det där ögonblicket när du tar ut bössan i munnen och bestämmer för att jag ska leva istället? Vad var det som vägde över?
Ja, det var så kallt, kommer jag ihåg.
Kan du komma ihåg det där ögonblicket när du tar ut bössan i munnen och bestämmer för att jag ska leva istället? Vad var det som vägde över?
Ja, det var så kallt, kommer jag ihåg. Det var minusgrader inomhus. Jag hade satt mig på golvet och stoppat in pipan i munnen. Och då kylde den mot gommen och då gjorde jag så där. Ungefär så.
Och så levde du vidare?
Ja, sen satt jag och skakade någon timme, sen åkte jag hem.
Mm.
Sen låg jag i sängen över jul och nyår.
Vad är det som gör att just den här händelsen får dig att rasa eller gå sönder så mycket så att du inte vill leva?
Nej, jag upplevde det som djupt orättvist.
Ja, det kan man ju göra. Men ja, det är precis som man alltid...
Jag hade verkligen inte förtjänat det.
Nej.
Att de sen då gör någon slags hjälte av mig 30 år senare, mannen som avslöjade och så vidare, det är fullkomligt ointressant.
Mm.
För det höll på att ta kål på mig rent bokstavligt.
Mm.
Och Palme, han uttryckte sig på något möte på pressklubben. Så beskrev han då den här uppgiftslämnaren som en råtta med långa gula betor och sin nakna svans och sådär. Och det, jag kände inte igen mig på den beskrivningen.
Mm.
Så jag var inte så glad i honom heller faktiskt.
Men det blir ju så att du bestämmer för att ta hämnd på ett annat sätt.
Ja, just det.
Och det blir din lycka får man väl säga. Vad är det du gör?
Jag skrev en bok om det hela. Den handlade märkligt nog om en justitieminister som gick till prostituerade. Och vilka utpressningsliknande situationer en sån kan hamna i. Mm. Och då skrev jag, Grisfesten hette den. Och den blev bästsäljare det året, det var 78.
Mm. Men vreden får du utlopp för i den här hämndboken?
Ja, det var en ganska kul tid och det gick fort att skriva den. Det tog någon månad. Och sen kom den ut. Och sen sålde den. Den togsålde.
Ja, den togsålde.
Ja, det är nog min mest sålda bok någonsin.
Mm. Och vad betyder det i siffror?
Ja, idag så betyder det att jag får in ett par 100 000 per år fortfarande.
Fortfarande?
Ja, 45 år efter det att den skrevs.
Och då började du förstå att det kanske var det här du skulle pyssla med?
Ja, jag blev ju våldsamt förtjust i pengarna. Det ska jag inte sticka under stol med.
Du pratar ofta om pengar.
Ja, det är klart med min bakgrund, för jag hade ju inga.
Nej.
Men nu får jag då sådär helt oväntat drösvis. Mer än vad jag hinner räkna.
Du bara ramlar över dig.
Ja, visst, det kom ju så här. Det var ju som att stå i en störtflod. Och det var ju en märklig upplevelse, ja.
Du, du är ju osvensk på det sättet. Svenskar pratar inte så ofta om pengar.
Nej.
Men du ser alltid så förtjust ut när du pratar om pengar, aktieaffär, allt möjligt sånt där. Vad är det där som pengar står för? Du kan ju inte köpa mer än
i mitt fall är ju frihet.
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 Ja. Är det inte ett mått på också att du har lyckats?
Ja, nej, det är frihet. Det är allt väsentligt handlar.
Okay.
Att jag kan be folk vara åt helvete. Eller jag kan tacka nej till saker. För jag är inte beroende av den biten. Utan att min familj för den skull inte få mat för dagen och så. Det är väldigt praktiskt.
Mm. Och där börjar ju också din författarkarriär, för den tar ju verkligen fart.
Ja, jag tänkte så här va. Och det är en återkommande tanke hos många, jag har förstått att det här gick ju väldigt bra.
Ja.
Och vad är det som hindrar, om det nu tar en månad att göra det här, att du rullar på det där Kalle Blomkvistandet? Ungefär som vanligt. Och sedan så avsätter du en månad per år.
Och så börjar du ramla ner pengar.
Just. Så då gjorde jag så. Och det enda
en månad? Skrev du på en månad?
Ja, Grisfesten tog en månad. Efterföljaren då, som jag redan hade klar i huvudet. När jag insåg hur mycket pengar jag skulle tjäna efter Profitörerna. Även den är filmad faktiskt. Och då, den tog väl kanske också en månad eller något sånt. Så det tog en månad så fick jag en ny sån där dusch.
Blir du lycklig då?
Ja.
Alltså för det är ju också en hämnd som ger väldigt utdelning.
Ja, jag blev nog i den meningen lycklig.
Mm.
För det var ju så obekant för mig att vara ekonomiskt oberoende. Ja, nej, jag var glad i de där. Det är jag fortfarande.
Du, om man går in i ditt huvud då. Det är en jäkla orkester där inne, låter det som. För att du sitter och skriver och du tänker på alla möjliga andra grejer också. Så att du får liksom inte tyst på det där, har du sagt.
Just.
Hur får du tyst? Vad är det som händer?
Då tar jag till alkohol.
Då har du tagit till alkohol.
Ja, tabletter och sånt. Ja. Och det är inte så bra.
Nej.
För det kommer ju surt efter.
Har du dragit ner på det där?
Ja,
för
att det har
du
jag gjort.
Ju på att dricka ihjäl det, får man säga.
Ja, på 80-talet höll jag på att dricka ihjäl. För då var det fortfarande så nytt. Va? Så då var det jättekul att gå på krogen 7 dagar i veckan. Men nu är det inte det längre. Utan när jag går på krogen nu så är det i 99 fall av 100 i sällskap med hustrun. Och det är mycket stillsamma tillställningar. Mm. Och det händer inte så ofta heller. Så att,
vad händer då med det där i huvudet?
Ja, det finns ju kvar där, men då får jag hantera det på annat sätt.
Terapi?
Ja, det har jag gått till tidvis. Mm. När jag mått riktigt uselt.
Mm.
Det är ganska länge undvikade, för jag hade en idé om att det var omanligt.
Ja, just det.
Ja, den har jag släppt.
Du hade många idéer om vad som var manligt.
Ja, det var viktigt. Alltså. Och nu har jag förstått hur fel jag hade.
Mm.
Nej, jag fick verkligen hjälp av min terapeut.
Mm. Du, apropå manligt och det här macho och allt det där, den kulturen. Jan Guillou,
ja.
Ni var ju kompisar.
Ja, vi var ju det.
Men är inte det längre?
Nej, vi ses aldrig. Men det är inte så att jag ligger vaken för hans skull. Han har ju också klarat sig bra.
Vad var det som hände? Ni var ju väldigt nära, som jag förstod det.
Ja, det var vi. Vi tillbringade väl mer tid tillsammans med varandra under många år än med våra barn och fru. Och vad gjorde vi då? Ja, vi jagade och skrev. Jag skrev ihop. Vi har skrivit en förskräcklig massa tv och ett antal böcker.
Grabbarna på Fagerhult är en sån där klassiker.
Ja, precis. Men vi har även skrivit 25 avsnitt av Anna Holt och sådär.
Mm.
Och den visas ju fortfarande på en sån där...
Var det någon händelse som gjorde att ni bara sa nej?
Nej då, men vi var plötsligt färdiga med varandra. Vi gled isär och sen vi är ju båda ganska förtjusta i oss själva, va?
Ja, det är ni.
Ja, det kanske blir lite knepigt då.
Med två som är det?
Två monologer istället för en dialog.
Han har sagt bland annat att du skulle gärna vilja ha adeln tillbaka så du kunde bli adlad.
Ja, men jag har ju kommit så nära man kan. Jag har fått hans majestät konungens medalj i 12:e storlek. Det var mycket uppskattat, visst. Men det är riktigt. Jag skulle gärna vilja bli adlad. Ja.
Men vad är det där för något? Vad är det du vill egentligen med det, att bli adlad?
Ja,
vad ligger i det?
Då har man ju fått ett brev på det hela, va?
Att man har lyckats?
Ja, nu fick jag ju det ändå. Jag fick med ju så nära man kan komma i
medaljen av kungen.
Ja, just precis. Det uppskattar jag mycket.
Du är inte som Lundell som fick det med posten och skjuter in den i en låda, utan...
Nej, nej. Men han fick en betydligt mindre storlek än
Okej, såklart.
Jo, nej, Ulf och jag är inte särskilt lika i det avseendet. Men i andra kanske vi är.
Mm.
Det är också en person som jag gillar. Även om han säger och gör konstiga saker.
Du, den här tystnaden du beskriver från din barndom vid matbordet. Mm. När dina föräldrar pratade så handlar det om pengar, annars pratar de inte med varandra.
Ja, fast det handlar om överlevnad. Om pappa skulle ha jobb nästa vecka. Och
men det var en tystnad ändå som du har beskrivit.
Ja, det var en mycket påtaglig tystnad. Ja.
Och nu lever du med stor familj, kan man ju säga.
Där det inte... Jag har 6 barn och 13 barnbarn.
Ja. Och där är det inte så tyst när de alla är samlade på en gång.
Nej, det är riktigt.
Mm. Är det här någonting som du liksom njuter av, att det blev annorlunda än hur du själv växte?
Ja, det gör jag i hög grad faktiskt. Mm. Senast igår så umgicks vi. Jag har ständig kontakt med dem.
Mm. Och du är så där stolt när du pratar, inte minst om dina döttrar.
Ja, de har varit väldigt duktiga var och ett. På olika sätt.
Mm. En som blev doktorerad när hon var 26, var det, va?
Ja, det är riktigt. I Oxford.
I Oxford.
Inte vid högskolan i Örebro.
Och så är det Marlin Gurito som är ju känd person som skriver bättre än vad du gör.
Ja, vi skriver olika.
Men du har sagt att hon skriver bättre än vad du
gör. Ja, sånt skriver hon bättre än jag.
Mm. Men du, det finns en sån, jag har läst en gammal bok, en antologi faktiskt, som är där du har skrivit en text till andra kvinnor. Födda heter den.
Ja, just det, Födda.
Ja, Födda, berättelser om att födas heter den faktiskt. Nina Likander som håller i redaktörskapet. Och då skriver du om när du hämtade din adopterade Hedda på Arlanda. Det är en väldigt fin, får jag läsa några rader vad du skriver? Det var det minsta mänskliga liv jag hållit i mina händer. Mitt hjärta försökte trängas ut ur bröstet. Hon frågar långt senare om sin riktiga pappa och jag tänker, du föddes den första gången jag såg dig. Men det säger jag inte, utan jag har alltid varit den riktiga pappa. Mm.
Just.
Du blir lite rörd av den där händelsen.
Ja, jag minns det där. Det var väldigt starkt.
Hon kom med en liten påse där.
Ja.
Fodrad vit påse.
Nej, hon var inte stor. Nej. Mm. Det var hon ändå några veckor när hon kom.
Mm.
Ja. Men henne ska jag träffa på söndag.
Mm.
Och hennes äldre syster, Malin. Då är det partsdag nämligen. Och då ska de bjuda sin pappa på middag. Det är gott nog.
Mm. För du har nära relationer med de flesta av dina barn.
Ja, det har jag. Med 5 av dem. Mm. Och sen har jag en relation som är sårig. Så, men de andra 5 har jag en stadig relation med. Och mycket god vill jag påstå, även om det kan variera så där i stunden. Va?
Mm.
Det är ju lite norren över varje familjärt sammanhang som omfattar fler än 2, eller det är enkelt.
En annan viktig person som jag försökte få locka hit, hon gillar inte offentligheten, det är Kim.
Ja, min fru.
Din fru, som ju då har hängt ihop med väldigt länge. Ni var gifta i...
Ja, vad blir det nu? Nu ska vi se, det här är viktigt, 20 år. Och sen har vi känt varandra ytterligare, ja, 28 blir det.
Hur tror du det är att leva med dig?
Ja.
Hur tror du det är att leva med dig?
Enligt henne är det knepigt ibland.
Men, vad är det som är knepigt?
Ja, jag är nog inte så jävla lätt att leva med. Ja. Jag är nog inte så jävla lätt att leva med. När jag blir på gott humör och sådär, då kan jag prata oavbrutet. Men när jag inte är på gott humör, utan när jag har någonting i huvudet som upptar mig, då kan jag tiga kanske i veckor. Och då har jag ingenting att tillföra. Och det blir knepigt om man lever så nära varandra som jag.
Så hur löser ni det då?
Ja, jag vet inte hur hon löser. Hon var ju kvar där när jag åkte hemifrån i morse. Så att...
Hon är nog kvar när du kommer hem också.
Jag hoppas det.
För hon betyder väldigt mycket för dig.
Ja, det vill jag påstå, ja.
Mm.
Det vill jag påstå.
Mm. Du, det som... du har väl inte den här monologen och hela det här du beskriver att du lite behöver gå undan och tänka och sådär... Hur var du då som pappa? Var du en frånvarande?
Ja, men det var i den meningen att jag jobbade ju hela tiden. Men det var inte så att jag tyckte illa om mina barn. Eller så där, utan när jag var på gott humör, då var det ju hejsansvejsan och trevligt värre. Va? Men mestadels så var jag ju då någon annanstans, åtminstone i huvudet. Va?
Mm.
Och så, och det påverkade dem säkert.
De hade bra mammor kan man säga.
Ja, det tycker jag nog att de hade, ja. I den meningen att de var såna där som var nära dem rent. Men hur löste jag det? Ja, genom att ge dem allt som de pekade på.
De har sagt att de gillar dig som pappa ändå.
Ja, och jag frågar dem faktiskt.
Mm.
Och de gör ett ärligt intryck när de säger.
Och sen vimlare av barnbarn.
Ja, just det. Det är 13 nu, ja. Och den yngsta är, nu ska vi se, hon är 1,5 år. Henne träffade jag igår.
Mm.
Det är en mycket robust liten dam. Och den äldsta är 30.
Vilket spann.
Ja, just precis.
Mm.
Ja, det är ganska fantastiskt. Och de vill jag påstå att där har jag god kontakt med alla.
Mm. Du, vi befinner oss i en tid nu med att den nya regeringen säger att det kommer att bli ett paradigm skifte. De har redan under valrörelsen utlovat väldigt mycket som de nu säger att det kanske måste skjutas på framtiden. Men om man tittar på ditt område.
Mm. Ja, det, ja, där är ju ett, men där har ju redan paradigmskiftet har ju inletts.
Med förra regeringen?
Ja, det vill jag påstå.
Och vad skulle du säga att det är då?
Ja, det är ju att man plötsligt så flyttar man fram den här... Det här kriminalpolitik är ju alltid en balansgång mellan individens frihet och skyddet för individen. Det är å ena sidan rättssäkerhetsaspekter och å andra sidan det som vi kallar för rättsskydd. Nämligen att när man sätter in de där åtgärderna som begränsar folks rättssäkerhet som anonym avlyssning och anonyma vittnen och sådana där saker. Och områden där du inte får uppehålla och visitationszoner. Då begränsar man rättssäkerheten för många. Och avsikten med att göra det är ju då att du ska minska risken för att de övriga utsätts för brott.
Om du var justitieminister då, nu blev det ju inte det.
Nej, men det intressanta med Strömmer som ju verkar vara en jovialisk kar och som jag har förstått är ganska allmänt uppskattad.
Den nya justitieministern.
Ja, just det, Gunnar Strömmer. Ja. Han startade någonting som heter Centrum för rättvisa, va? Och det är en sån där rättssäkerhetsorganisation. Och möjligt är att han kommer att gå till den kriminalpolitiska historien som den man som inskränkte rättssäkerheten mest i svensk historia.
Och vilken åtgärd menar du att det skulle vara då?
Ja, det är alla de här som vi diskuterar just nu och som kommer att bli en realitet. Ja.
Visitationsskydd.
Att du får göra husrannsakan utan brottsmisstanke och sånt där. Ja, för att de har ju någon föreställning om att det kommer i vart fall inte drabba sådana som mig. Men det vet vi ju inte, va? Det beror väl alldeles på vilka som håller i skaftet.
Om du nu hade, om du vill säga att du leker med tanken att du var... För det är lätt att sitta på bänken och tycka, som du gör nu.
Ja, jag vill inte påstå att den beskrivningen är riktigt korrekt. Jag har nog suttit, och inte kanske på bänken, utan mera i serveringsrummet.
Ja, men det har du ju gjort. Men du har ju inte haft den politiska
makten. Nej, inte det politiska ansvaret.
Om du hade det politiska ansvaret... Och dessa skjutningar som nu bara, jag menar, vi är snart uppe i, vi är uppe i drygt 50 skjutningar.
Ja, närmare ett 60-tal. En 50-procentig ökning jämfört med föregående år. Och de här åtgärderna som vi pratar om, de har förekommit under många år nu och de har inte gett någon effekt.
Så vad skulle du tro att det är den bästa åtgärderna är?
Inkapacitering tror jag fortfarande på, även om effekten av inkapacitering, alltså att man låser in folk. Sitter de i finkan kan de inte begå brott utan finkan.
Det har ju den förra regeringen gjort.
Ja, det har man gjort. Och det avser man att öka på.
Ja, det är bra, tycker du.
Anstaltssystemet exploderar.
Ja.
Om anstalter vore börsnoterade så är det aktien du ska köpa, va? Den kommer ju ha en gigantisk...
Men är det lösningen att låsa in?
Men det ger ändå en viss effekt, va?
Avskräckande effekt.
Ja, inte avskräckande tror jag, men det ger en inkapaciteringseffekt. Åker de in på livstid så kommer de att sitta åtminstone 20 år. Va?
Och då är det sagt att
då begränsar deras möjligheter att skjuta folk utan.
Och så kommer det nya?
Så kommer nya, ja. Och det var det att vi överskattade inkapaciteringseffekten. Ja, inte jag. Jag var nog klar över hur uttunnad den var, va? Men jag vill ändå ha den kvar. Och sen kommer vi till allt det där andra som handlar om att minska segregation och sådär. För det är en etnisk problematik i detta. Va? Det här är inte liksom svennebanans kriminalitet utan det är invandrare och flyktingar som står för 95% av dem. Va? Och det är de som till 95% drabbas.
Och vad tror du? Det är ju ingen som inte förstår vad det beror på.
Vår politik, alltså samhällspolitik i den meningen, den verkar ha gått förlorad tidigt. Ja, det måste rättas till på något sätt så att segregationen minskar.
Tidigare åtgärder, större jämlikhet eller vad jag menar?
Ja, eller ibland tror jag till och med att man kan bygga bort den. Ja, bygga
som
bort
den
rent rumsligt, ja faktiskt.
Är du orolig för utvecklingen?
Nej, jag är inte så orolig för utvecklingen. Det här är ingenting som gör att nationen kommer att gå under eller ens gå ner på knä. Va? För det är ett så riktat problem.
Men
de som berörs av det och som inte har med saken att göra, vilket ändå är så där 30-50 gånger fler än de som är involverade i verksamheten, de riskerar att få ett helvete utan egen förskyllan, och det stör mig kraftigt. Va? Mm.
De som lever hederliga liv ute i...
De som lever hederliga liv, vilket nästan alla invandrare och flyktingar faktiskt gör. Mm. De går till jobbet på morgonen precis som alla andra. De betalar sin skatt och så vidare. De vill bara leva i lugn och ro. Mm.
Du, om vi avslutar med... din tro, tänkte jag. För att du är ju en troende person. Du ber din aftonbön och du tänker på att det måste ändå finnas ett liv efter det här.
Ja, i och med att jag fri och välja.
Du fri och välja.
Ja, alternativet är någon slags den eviga sömnen där du inte ens vet om att du sover. Som ett ljus som har slocknat.
Så pappa Gustav, var finns han idag? Han har packat alla sina verktyg, skriver du. Tagit med sig alla hammare och sågar och måttstockar.
Och snart träffas vi.
Snart träffas vi. Det är en bra tanke.
I och med att jag är fri att välja. Mm. Jag är fri att välja.
Och de vad som menar säger, med det att fri att välja, om du tror?
Hur kan man tro på något sånt? Ja, de som tror starkast är de som tror på motsatsen. För att den är ju lika obevisad som det jag har valt att tro på. Jag har valt att tro på det trevliga alternativet. Mm. Ska det vara så svårt att fatta? Nej, jag tycker att bevisbördan åvilar de som hävdar motsatsen.
Men du,
självplågeri i extrem form.
För du pratar om att din pappa, han har grejer han kan ta med sig och göra nytta.
Ja,
men vad ska jag ta med mig? Ja, böckerna? Precis. Nej, pengarna.
Behovet av en Kalle Blomqvist i en stad ovan molnen, den är förhoppningsvis väldigt låg. Helst obefintlig, va?
Och svepningen har inga fickor.
Svepningen har inga fickor.
Inga pengar tar med.
Precis. Men den biten kan jag ju lösa innan det är dags. Och det håller jag på med.
Vad menar du med det? Att du ska
fördela
dina tillgångar?
Jag fördelar det hela tiden. Mm. Ja, det är en mycket enkel åtgärd.
Så du får ta med...
Jag kan dessutom göra det utan att du går nöd på mig.
Är det här en tanke som gör att du inte är rädd för döden?
Jo, det är jag. För jag har tid så bra med att leva. Så att det är klart att det oroar mig. Men jag hoppas att det går ju fort och helst. Puff. Ja. Men det är klart. Det finns de som är piggar. Det kommer fram folk till den och säger så här, vad pigg det ser ut. Det säger man bara till folk som när man förväntar sig att de snart inte ska vara kvar här. Man säger inte det till Gunde Svan och sådana där, vad heter hon, den där kvinnliga Kallas och så. Vad pigg du ser ut. De skulle inte fatta det. Men de säger det till sådana som mig i avsikt att göra mig glad. Men det är ju faktiskt någon slags halvfärdig dödsattest som de stäcker över.
Men det är ju en paradox. Du älskar livet och vill leva.
Ja, det är klart.
Men hur är det med din hälsa då?
Ja, den är ingen vidare värst faktiskt. Så att om jag då lyckas hålla färgen och se pigg ut, så kanske det har ett värde i sig. Mest för omgivningen. Mm. Men att bli påminn om det.
Nej, det har du ingen lust med.
Nej, det vill jag inte.
Nej.
Jo, nej. Jag har en god vän faktiskt. Han brukar säga att det ser alldeles för jävligt ut.
Tycker du bättre om det?
Men han är i min ålder. Han är åtminstone ärlig.
Då säger jag, sköt om dig,
ja,
säger jag då.
Ja, det är lätt sagt. Visst, nu är det så praktiskt att jag orkar knappt missköta mig.
Nej, vad bra. Ja. Jag är väldigt glad att du kom hit.
Ja, jag hade inte tråkigt heller, skulle du.
Tack för att du kom.
Ja, tack själv. Tack för att jag fick komma.
Ja.